Välkomna till ridklubben. Hej Beckis.
Hej Gry.
Vet du vad jag gör?
Nej, berätta.
Jag går pang på rörbetan. Vi har ju samarbete med Alequi.
Just det.
Klubben 15 är ju koden man ska använda om man vill få 15% rabatt på deras hela sortiment. Jag funderar på om jag är redo för beige ridbyxor.
Ja, varför skulle det är vår nu.
Jag vet. Ja. Jag tror aldrig, jag har inte ägt beige ridbyxor på 20 år kanske. Nej. Jag har bara svarta och mörkblå. Men kanske att jag känner mig redo för ett par beige. Vad tror du?
Jo, men jag tror det. För har du också tänkt på när solen nu börjar värma lite hur mycket det bränner på benen när man har mörka ridbyxor?
Jag älskar ju det i och för sig.
Okej. Nej, men det gör inte jag.
Men jag vill tipsa dig som lyssnar nu. Gå in på alequi.com och gå in och kolla in deras sortiment och så använd klubben 15 som är koden.
De har så mycket fina saker.
Jättefint. Skärp där också som jag tittar på.
Ja.
Jättefint. Med ett A som ligger ner som ett spännande. Jättefint.
Ja.
Ja, fräscht.
Verkligen.
Känner du dig fräsch? Vad är du på för humör?
Nej, men alltså jag gjorde en liten operation här i måndags.
Jaha, och då för något? Inte axeln igen.
Inte knät igen.
Inte
det heller. Nej, men efter att jag var gravid så fick jag ett litet navelbrock.
Mm.
Som har gjort ont. Så du vet, när man har ridbyxor som ofta går upp till naveln, så har det varit så oskönt.
Då är du inte så sugen på skärpet som jag precis tittar på.
Snart hoppas jag att jag är det, för nu har jag ju åtgärdat det här. Men så jag känner mig lite stram, du vet. Så fort man rör sig och så är som en mage. Alltså man använder magen i allt. Det tänker man ju inte på.
Nej.
Men du vet, så fort jag bara ska så här sätta mig eller resa mig eller gå så drar det, så att säga.
Ja.
Men det känns bra. Jag är glad över att jag äntligen tog tag i det här.
Ja, bra. Sånt där som hänger över en som man bara inte prioriterar. Jag sitter ju alldeles superdammig. Jag har kommit direkt från stallet. Så det var torrt och sandigt.
Men också härligt. Inte geggigt.
Inte lerigt. Ut i skogen har varit och faktiskt galopperat på sandstig.
Men vad härligt.
Jättehärlig start på dagen måste jag säga.
Ja, det låter underbart. Ja.
Välkommen till podden så också till Ulrika Foreus. Hej!
Hej!
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Spännande att sitta här.
Ja, välkommen hit. Berätta kort om dig. Vi pratade snabbt när vi möttes i receptionen här nere om att jag påstod att vi både är från Luleå, men så var det inte riktigt.
Jag är bara född där. Ja. Jag har ju norrbottniska rötter, absolut. Men jag är uppvuxen utanför Stockholm, bott merparten av mitt liv där.
På Ekerö alltid, eller?
Nej, Åkersberga från början och sen in i stan i 10 år. Och nu sen lång tid tillbaka på Färingsö, Ekerö kommun. Och där ute bor jag på en liten gård och jag har 3 hästar.
Jag var medryttare på en häst ute på Färingsö för jättemånga år sedan.
Ja.
Vad hette den? Poesi kanske. Ja, i alla fall.
Ja.
En fuxsto som var jättegulligt. Men vad sa du, förlåt? Jag fastnade
där. Jag sa att jag bor där ute på en gård. Och jag har för tillfället 3 hästar. Min dotters gamla tävlingshäst som hon dumpade på mig. Tack så mycket. Jättefin häst som jag rider efter bästa förmåga. Och sen Wallach som inte rids just nu. Och så har tävlingshästen fick ett föl för 2 år sedan. Så att vi har en 2-åring också. Så det är de.
Men din dotter, hon har tävlat men slutat helt?
Ja, hon slutade.
Hur gammal är hon?
Hon är nu 25.
Och hur märker man första signalerna på att de tänker sluta? Frågar en som har en dotter som är 15.
Alltså jag märkte inte det så mycket. Lite grann, det var ju pandemi då. Och allting blev så jobbigt. Det var en massa inställda tävlingar och träningar. Och det var så mycket stök med allting. Och det var oförutsägbart och så vidare. Och svårt också för vissa grupper att försörja sig. Jag till exempel förlorade alla mina inkomster och det blev tufft för oss så. Och sen hade hon träffat en kille också. Så hon helt enkelt kom hem en dag och sa att jag ska inte tävla mer.
Så man måste se till att de inte träffar kille.
Jag tror att det hade någonting med saken att göra. Men jag tror inte det var avgörande. Men ja, det var så.
Och
då var jag mitt uppe i skrivandet av min tidigare bok Händelsen på hästgården och det var, vi tänkte ska vi sälja den här hästen nu eller hur ska vi göra, och jag sa, vi tar det sen, jag måste bli klar med det här först, för det är jättejobbigt att sälja häst, jättejobbigt, speciellt de här lite liksom meriterade hästar och det är så mycket mer, så jag kände bara nej, jag orkar inte hålla på med det. Och sen slumpade sig så att vi behöll den hästen och så gick min häst och dog dessutom. Så att det var nog kanske meningen att jag skulle ha kvar den hästen, eller vi skulle ha kvar den hästen. Och det är jag glad för, att hon stannade hos oss.
Men det jag känner någonstans med det här med att ha barn som rider och har häst och tävlar och sådär, att nu, Nicky är 15, hon fyller 16 i sommar och hon har ridit sedan hon var 2 år. Så nu har det gått så pass lång tid så att även om hon slutar imorgon så kommer hon, när hon tittar tillbaka på sin uppväxt, kommer alltid säga, det var så här jag växte upp.
Ja.
Och det tycker jag, då är det mission complete. Alltså, så det spelar ingen roll om hon slutar rida, det ska vara tråkigt, men slutar hon rida och gör något annat, perfekt. Men det var så här hon växte upp och det gör så bra barn. Så.
Ja, men absolut. Och det har hon har sagt det själv också. Att jag är så glad jag hade den här uppväxten.
Ja.
Med det här innehållet. Så ja, det är absolut ingenting man ångrar. Att man lät sina barn rida och tävla.
Men hon red fälttävlan. På vilken nivå?
Ja, det högsta som man kan få i hennes åldersgrupp. Då blir det 3-stjärnigt. Hon startade 1-4-stjärnig med den hästen som jag har kvar då. Så att hon red ju landslagen på ponny, junior och young rider. Så både på ponny och häst då.
Så det har varit mycket att göra helt enkelt.
Extremt mycket under några år. Ja. Det var konstant träningar flera gånger i veckan. Tävlingar i perioder. Det var det man gjorde.
Mm.
Det fanns inte tid till att odla grönsaker eller skriva böcker eller någonting. Utan det var verkligen fokus på det.
Jag tänker fälttävlan, det känns som att det är 3 grenar.
Alltså det är
vi
det.
Som håller på med hoppning, det är 1 gren och bara det tar ju jättemycket tid.
Exakt, och då måste du också hålla på med träning i 3 grenar. Du har 3 tränare, du har en dressyrtränare och en hopptränare och en terrängtränare. Och det är lite olika under året vad man fokuserar på. Men visst, det är 3 grejer man håller på med.
Men hade du råd då?
Nej, det kan jag inte säga.
Vad gör man inte för sina barn?
Jag hade 4 jobb. Ja. Nej, det var en tuff tid, verkligen.
Men jag tänkte att du sa att du blev av, under pandemin blev av med inkomst. Alltså, men det måste ha varit så svårt.
Ja, det var tufft. Det var jättetufft. Ja. Och vi kände hela tiden att man låg efter och att det var liksom hål som skulle, det brann alltid i något hörn. Bränder som skulle släckas, hål som skulle fyllas. Det var en tuff tid. Det var jättesvårt som vanlig människa att ha råd med det där. Men på något jäkla sätt så tog vi oss igenom. Och hon var ändå med i eliten på samma villkor som de andra. Trots att vi var vanliga.
Och samtidigt så har du bloggat och skrivit som ponymamman. Det är inte därför du är här. Utan det ska vi kanske se ifall någon undrar varför Ulrika där. För du släpper en bok nu som heter Hästkrematoriet.
Ja.
Som vi ska prata om. Det är därför du är här. Men bara få sätta liksom på kartan. Men då har du också skrivit under signaturen ponymamman. Och också engagerat dig i massa frågor. Och det tänker jag också om man har hästar som ska tävla och barn som ska tävla och träningar och utgifter och hål som ska täppas till. Och dessutom sen engagera sig emotionellt i massa frågor. Eller vara kontroversiell. Eller, du vet, det tar ju också energi.
Ja, men på något sätt så fick jag också energi av allt det där. Det var lite dubbelt, men... jag fick också energi av att engagera mig i saker som jag tyckte var viktiga. Och att kunna föra fram dem på ett sätt som många tog till sig av. Jag nådde ju ut väldigt bra. Det hanns med.
Men den pausade du eller stoppade du här nu i?
Nej, jag har inte stoppat den. Jag skriver ju vidare, men som mig själv. Jag har bara lagt ner namnet på honom. Ja. För jag känner liksom att det är ju ett tag sedan jag var på honom. Och sen var jag hästtävlingsmamma. Men även det är ju historia nu. Så att, nu är jag för detta på honom. Men jag har ju min blogg kvar och jag skriver där fortfarande. Så att, jag finns ändå på något sätt.
Men så härligt. Men jag tänker också så nyfiken på när började din dotter med fälttävlan och hur liksom, kände du, har du tävlat själv? Jag som har en litet barn som är 5 som vill rida, jag tänker fälttävlan, it's like a big no-no.
Samma här.
nej, jag är ju bara en hobbyryttare, men jag hade ju häst som barn och så ett långt uppehåll och så började jag om igen, så att jag rider på hobbynivå så. Men att det blev fälttävlan, det var så att vi hade köpt en hoppponny. Min dotter ville hålla på med hoppning.
Hur gammal var hon när hon fick sin första ponny?
Hon var 11.
Uh-huh.
Hon hade tjatat. Och jag var så här, nej, måste vi? Och så tyckte jag att men jag är lite självisk här. Jag hade då 2 egna hästar. Och så tänkte jag, ska jag ha 2 hästar? Och så vill hon ha en ponny. Så då gjorde vi så att vi skickade min ena häst på foder. Hos en tjej i Eskilstuna. Och så, så lånade vi lite ponnysar. Och jag såg att viljan var stark. Och till slut så köpte vi en pony och den hade lite struttig galopp, så här lite kort och inte så stor galopp. Och då var det någon som sa, åk till galoppbanan med den. Och någon annan sa, åk ut på fälttävlansträning med den. Och då gjorde vi det. Och så var det kört. Det är ju så jäkla kul. Ja. Alltså det är fruktansvärt roligt. Jag själv rider lite terräng på liksom banor, små hinder och sådär. Jag hoppar inte de här stora grejerna, men det är superkul. Riktigt, riktigt superkul. Och det gick inte att stoppa när hon väl hade fått smak på det där.
Ja, hästarna så, älskar
det. Ja, alltså, de gör ju det.
Bara vara ute i något, alltså ja. Just terrängmomentet är ja. Fantastiskt.
Och så inte,
det är bara att det är läskigt att de är fasta.
Ja, men där tänker jag också att utvecklingen blir väl bättre och bättre, tänker jag. Eller? Ja.
Jag har inte riktigt tänkt så att hindren är läskiga så för att de är fasta.
Va?
Nej, jag tycker... Nej, jag vet inte. Hästarna är väldigt bra på att reda ut de här sakerna.
Ja.
Det är ju så skärligt det här med att det är inte på en fyrkant, inga väggar. Det är rakt fram, det är bort där ute i skogen.
Ja.
Och vem vet vad som kommer där bakom. Det är härligt.
Gud vad fint.
Jätte, jag kan tänka mig också att det är en härlig känsla när man behärskar det.
Mm. Ja.
Alltså för nu, när man blir äldre och lite harigare så kan det kännas läskigt att bara rida ut på sin häst som är lite yster liksom. Mm. Men det måste vara så härligt att göra det året runt och känna att man behärskar det.
Ja, och jag tänkte också, min dotter är ju väldigt vild och väldigt modig och tävlingstokig. Så jag kände liksom att hon måste, det här ordet, utmaningar, men hon behöver verkligen det.
Mm.
Och jag tänkte att om hon inte får hålla på med det här så kommer hon kanske att hålla på med saker som är sämre för henne. Så jag kände det var rätt grej för henne. Och det tror jag. Hon kom ju långt i det och vi hade väldigt mycket kul.
Jag tänker att man får mycket tid tillsammans. Mm. Alltså det är ju verkligen, ja, det är så härligt.
Ja, de här. Och man måste ju åka väldigt långt när man håller på med fälttävlan. För att det finns ju inte så många banor och det är långt till banorna. Och säsongen börjar i Skåne. Så i slutet på mars åkte man till Skåne 2 gånger. Sen var man igång. Och det är många timmar man tillbringar tillsammans på de här resorna. Mm. Och man kommer nära och man blir tajta.
Ja, man får ju en kontaktyta som är någonting annat.
Alltså, och det där
man
finns
absolut
kvar.
Föräldrar och barn, men man har en annan kontaktyta bara.
Jag tror det också. Och just att man har gjort alla de här sakerna tillsammans och varit i alla de här situationerna.
Glad och besviken och
allt det där.
Och hoppfull och...
Ja. Det bygger upp någonting som jag tror alltid finns kvar sen. Mm.
Hoppas. Mm. Men så i det här har du också skrivit en bok som du refererade till tidigare alldeles nyss. Vad heter den? Händelser vid hästgården?
Händelserna på hästgården.
Händelserna på hästgården som ju handlar om hästgården ute på Ekerö.
Ja.
Vi har ju haft
Sofie
som gäst i podden också.
Ja.
Och har ganska bra koll på, eller har läst den och hört den dokumentären. Vad var det du skrev i din podd förresten, att den här nattryttarna var inte alls, vad var det du som skrev det? Att nattryttarna inte alls gav rättvisa till hur det egentligen var.
Alltså den gjorde ju det lite grann. Men det är ju en dramatisering. Ja. Så att handlingen är ju lite ändrad.
Mm.
Och framförallt Anna då som berättar om sitt liv i boken som hon och jag skrev tillsammans. Händelser på hästgården. Hon kände inte igen sig i den karaktär som de hade gjort på henne. Och jag kände inte heller igen henne, kan jag säga. Och hon gjorde väldigt mycket i den här serien som hon inte gjorde i verkligheten. Och det är väldigt mycket som inte kommer med också i serien som hände. Och verkligheten var ju värre, kan man säga. Så nej, men det är ju en dramatisering och de har ju ändrat på en del saker. Men sen tycker jag den var bra. Och Jonas Karlsson var ju fantastisk.
Jag har inte sett den, för jag är för kär i Jonas Karlsson.
Ja.
Jag vill inte,
det var väldigt speciellt att se honom i en sån här svart roll.
Ja.
Men han gjorde det jättebra.
Jag tycker att
han är tänka
så
mig, han är ju så duktig, så jag kan tänka mig att han gör det bra. Så jag hoppade den.
Ja. Nej, men han gjorde den rollen riktigt bra. Gjorde han.
Ja. Mm. Nu sitter du med en helt annan bok i väskan.
Ja.
Vad berättar om den?
Ja, det är ju något helt annat. Det är ju en skönlitterär bok. Händelser på hästgården var ju en biografi som jag skrev åt den familjen. Och även Sofie var ju med och berättade i den. Det här är ju då en spänningsroman. Och den kommer ju då ur mig själv. Till skillnad från självbiografin som var då baserad på Annas liv. Det vill säga det är fakta. Vi satt ju otaliga långa intervjuer. Och så berättade hon om sitt liv och så vidare. Det här är ju då en helt annan sak och vad ska jag säga, den utspelar sig i häst- och veterinärvärlden. Det handlar om en forskningshärva som går lite snett. Och den baserar sig på saker som har hänt. Jag tar avstamp i saker som har hänt. Och sen spånar jag loss ganska kraftigt.
Men, det var så roligt att kunna göra det.
Ja, det var inte så himla lätt ska jag säga. Och jag fick den frågan igår, var det svårt? Jag sa, ja det var jättesvårt. Och det som är svårt är för att när man är journalist så har man ju sina ramar. Och man har väldigt mycket att förhålla sig till. Som hur man hittar till exempel inte på. En journalist som hittar på får ju till slut sparken. Det är ingenting man gör. Så att vänja sig vid att jag får hitta på. Jag kan göra vad jag vill med den här karaktären. Jag kan hitta på karaktärer till att börja med. Och sen kan de göra precis vad som helst. Och jag bestämmer vad de ska göra. Det är en frihet som var svår att hantera.
Att leka dockskåp nästan.
Ja, ja, exakt. Ja, men precis. Och det var nästan svårt att hantera i början. Den här friheten. Att det blev överväldigande. Men det var, sen när jag väl kom igång så var det så kul. Och det har varit väldigt kul. Att skriva boken. Sen körde jag fast ett tag och man drabbas av självtvivel och håller jag på med det här något bra verkligen. Man kan ju inte avgöra om det man själv gör är bra. Jag vet inte varför det är så. Men, så jag körde fast och så låg den på is i ett år och sen tog jag fram det igen och tänkte att jag måste kunna göra något av det här. Och så fortsatte jag och så hittade jag en förläggare som tyckte om den. Och då var den halvfärdig. Och men med hans stöd då så gjorde jag klart det.
Vad var det för händelser som du sa som var verkliga händelser som den är sprungen ur?
Alltså det som har hänt är den här forskningen som jag tar avstamp i. Som pågår i boken, som händer i boken. Och att det gick lite snett i vissa delar. och det, jag kan ju inte spoila boken här. men det händer grejer som har hänt. Så att vissa karaktärer har ju faktiskt verkliga förlagor. Jag kan ju säga att en av dem är död nu. Men, och en finns inte kvar i Sverige. Det var en sak som Meiko tänkte på också, som det snackades lite om. Och ingen visste till 100% hur det egentligen var med allt det där. Och det lämnade inte mig. Och sen när jag hade skrivit klart Händelserna på hästgården, den kom ut, så blev det lite tomt. Och så var det på sommaren, ni vet, allting blir lite dött. Och jag bara, jag måste hitta något nytt att skriva. Och så jag bara, den där historien, någon borde plocka upp den där historien och skriva något om den. Och sen bara tänkte jag att det kommer nog ingen att göra, så att jag får göra det själv. Och sen satte jag igång, fick en kurs. Ja, men det tog ett tag att komma igång. Men sen så rullade det på och så hittade jag då av en slump en förläggare som jag var bekant med faktiskt redan, som verkligen gillar den och som då såg till att det blev en bok.
Har du en vägg med post-it-lappar?
Ja, jag har en whiteboard, en stor whiteboard, två jättestora, och där skriver jag vad jag ska tänka på. I morse skrev jag några ord där. Jag är på nummer 2 nu, jag skriver uppföljaren här. För det ska bli, det ska bli 3, det kanske man kan. För när ljudbolaget kom in, jag sa till den här förläggaren att det är viktigt med ljudböcker idag. Han gör tryckta böcker, han bara, det förstår jag ska fixa så det blir ljudbok. Och då ringde han efter några veckor och då hade han med sig WAPI, det är Word Audio Publishing International, som gör ljudböcker. Och de ger nu ut ljudutgåvan som blir inläst av Julia Duvenius just nu. Så den kommer nästa vecka.
Gud vad härligt, hon har också en jättebehaglig röst.
Hon
och Jonas Malmsjö, det är mina bästa att lyssna
på. Härligt. Jag förstås har läst in, jag lyssnade på Jävla karar.
Ja.
Jag tror det var Gerard Oberstorfer som hade läst in det.
Ja, det,
var
också det är det.
Det är bra.
Fantastisk uppläsare, Gerard Oberstorfer. Ja, jag älskar honom. Ja.
Det har inte jag lyssnat på.
Så länge,
det
så länge inte
den boken.
Alltså. Klart av. Ja, nej, men då har du post-it-lappar.
Ja, post-it-lapparna. Ja. Jo, fast egentligen, här skriver jag på whiteboard-tavlan. Och där skriver jag liksom stolpar vad jag ska tänka på. Och sen när jag fick feedback från förläggarna så sa de saker. Ja, då suddade jag ut det och så skrev jag vad de hade sagt. Och vad jag skulle tänka på. Så åtgärdade jag en grej i taget. Och sen så gjorde jag post-it-lappar på varje kapitel. Så här, kapitel 1, det här händer. Och så kapitel 2, det här händer. Da, da, da.
För
och så olika
liksom
färger.
Stor story. Så här, det här början, mitten, slutet. Det här är storyn. Och sen bara man kör slalom i den. Med olika
Ja, inte, post-it-lapparna kom in på slutet för att jag bara skulle hålla reda på vad händer i det här kapitlet och vad händer sen. Och just det, där måste det där hända. Så det, man måste ju hålla ordning, speciellt i deckare och, ja, eller säkert alla böcker. Men i deckare är så otroligt viktigt att allt händer i en viss ordning, annars blir det fel. Så där är post-it-lapparna jättebra, för då kan man flytta om dem. Och så kan man ha rosa lappar för del 1 och gröna lappar för del 2 och gula lappar för del 3, så man ser också var i boken allting liksom är.
Så, och hur är det att ta in hästvärlden i en sån här bok då? Känns det bara hemtamt och skönt, eller känns det som att det här kan bli känsligt?
Det känns, jag tycker inte saker är, alltså, nej, det känns helt naturligt. För i och med att jag finns där och det är min värld som jag är hemma i, så tycker jag inte det är konstigt alls. Det enda jag tänker på är att jag hoppas att människor även utanför hästvärlden ska kunna läsa den och inte tycka att den är konstig. Så jag försöker skriva den så pass, göra den tillgänglig. Och det tänkte vi på även i förra boken, att inte bara hästmänniskor ska kunna läsa den här boken, utan vem som helst. Och den har ju nått ut även utanför hästvärlden. Så där lyckades vi. Och sen får vi se om det går bra med den här också. Det vet jag inte. Men jag har försökt att tänka på det, att man ska kunna läsa den även om man inte är i den här hästvärlden.
Så hur känns det att titulera om dig själv om du har varit journalist hela ditt liv och plötsligt säga hej, jag heter Ulrika, jag är författare?
Ja, det är jättekonstigt, men det känns också rätt och väldigt roligt, för jag har velat skriva böcker under lång tid, men jag har inte haft lugn och ro i livet. Om ni är föräldrar så vet ni. Och det finns säkert de som kan skriva böcker fast de har tre ungar och massa stök, men jag kunde inte det. Jag hade visst bara en, men det nu har jag lugn och ro. Nu kan jag göra det här, och jag är så glad att jag får, och att någon vill ha boken och satt en kvalitetsstämpel där. Vi tar ditt manus, vi tycker det här funkar bra. Men visst, det är ju också en tanke man har, att kan man nå ut ens i den vanliga världen med en, man vill ju inte skriva en hästbok så. Och tänker man på hästböcker så tänker man mycket på Wahlströms, alltså ungdomsböcker framförallt. Det finns ju inte så jättemycket för en vuxen läsarpublik.
Nej.
Så där känns det ju som att man ändå har ett område som inte är uttjatat eller utnött.
Ja, det här tänker jag också på. Det är när man pratar med icke-hästmänniskor, att de är alltid så här, det är så mycket oskrivna regler i stallet. Alltså, och det blir en van, alltså för oss är ju mycket saker självklart.
Ja.
Och det kan jag tänka mig kanske i en bok, att man måste detaljera det på ett sätt som...
Ja, men så kan det ju vara. Men då är det bra om man har en förläggare som inte är hästmänniska, som frågar så här, vad är en skimmel?
Ja, exakt.
Eller vad är det här för... Ja, ja, just det. Det där måste förklaras.
Ja.
Eller tas bort.
Alex är en vissa som säger skimmer. Så jävla störigt. Men jag träffade en deckarförfattare för massa år sedan. Hon skulle skriva in någon hästmänniska i sin bok. Och då ställde hon lite frågor till mig om hästfolk. Och hon sa, varför är hästfolk? Hon bara, vad är det med hästfolk?
Vad tänkte hon på?
Jag tycker hästfolk var väldigt speciella.
Ja, men de är ju det. Och det är därför så är det ju så.
Hur ska du beskriva hästfolk?
Oj, herregud. Svårt. Oj, var ska man börja?
Djupaste söket.
Ja, jag kan ju gå tillbaka då till när jag började om med hästar. Vilken chock jag fick. Då har man bott i stan och varit i medievärlden där människor är artiga och försiktiga och så vidare. Och så kommer man ut i ett stall och så står två vuxna kvinnor och skriker åt varandra. Alltså det var, jag tänkte, vad är det här för någonting? Och med åren så har man ju vant sig och kanske blivit lite sådär själv. Det är lite som att filter försvinner. Men det som är bra med hästfolk är ju att de är ofta väldigt raka, väldigt handlingskraftiga. Händer det en olycka så vill man gärna att det är någon hästmänniska där, för då kommer någon att ingripa. Så de är ju bra så. Men det finns ju också oerhört många som är väldigt udda. Och därför så ser jag det bara som en enda stor chokladask. Alla de här väldigt speciella karaktärerna jag har träffat under alla år, som man kan göra karaktärer av i en bok. Jag har tänkt så många gånger, gud, den här människan måste man ju få sätta i en bok någon gång. Så det är ju tacksamt på det sättet.
Så det finns folk som kommer kunna läsa din bok och kunna tänka, är det där kanske jag?
Några stycken kanske. Ja, varför inte? Det är ju några, det finns ju två som faktiskt finns. Så.
Ja.
Men ändå, det finns ju oerhört många som är väldigt speciella på något sätt. Och ganska starka personligheter. Ja, varför är det så? Men det...
Är det för att det blir sånt otroligt personligt engagemang?
Ja.
Så jag vet inte, för typ på radion. Är det för, har folk samma personliga engagemang?
Nej, men det är för att det är djur och för att det är så mycket pengar och så mycket tid. Och för att man älskar det, tror jag.
Mm. Ja.
Eller?
Jo.
Ja, de kanske. Sakerna. För ibland kan du ta fram också inte trevliga sidor hos människor. Alltså, det känns som att alla sidor förstärks.
Ja,
alltså, både
ja.
De bra och de mindre bra.
Ja, men precis. Jag hade någon gång för länge sedan en tanke att alla går och sköter sig på sina jobb hela dagarna. Och sen kommer de till stallet och där ska de få koppla av. Men så är det ju en massa andra där också. Och så någon som står i vägen och någon som har gjort någonting med någon grej som inte är okej. Och så orkar man... Alltså, stallet blir... Kanske lite grann för en del människor en ventil där man kan få ösa ur sig lite frustration. Det är inte så kul och inte alltid okej tycker jag, men lite så. Där är det skönt att ha eget stall, kan jag säga. För där
kan du vara din egen
ventil. Ja, jag behöver inte gå omvägar för någon som har en dålig dag.
Men hur många boxar har du?
Jag har 6 boxar.
Och så har du 3 egna där?
Ja, och jag har haft inackorderingar och det är inget fel på dem, men just nu har jag inte det. Och det är ganska lugnt och skönt, men jag har också lite svårare att åka bort.
Jag skulle precis säga, hur hinner du ens?
Ja. Nej, det är svårt, men då får vår dotter komma ut och så får hon bo på gården och så får hon ta hand om våra hundar och hästarna.
Det är klart det är hundar också.
Ja, ja. 2. Ja. No.
Ja. Fullt upp helt enkelt.
Alltså verkligen. Ja. Och hur ser det ut nu? Du berättade lite snabbt i förbifarten att det ska bli 3 böcker det här.
Ja, för det var därför jag kom in på ljudbolaget. För det var de som kom och sa att ja, men din huvudkaraktär här, hon kan ju göra mer. Henne kan vi ha i fler böcker om du är intresserad av att skriva fler.
Och det måste ju också vara det roligaste betyget man kan höra.
Ja, men det var ju jättekul såklart. Så jag sa ju bara ja, visst, självklart. Och sen så här, oj, vad har jag gjort? Måste jag hitta på 2 böcker till? Så att det ska bli... 3 har du sagt nu då, så får vi se.
Gud vad spännande, Hästkrematoriet, den finns ute nu?
Den finns i tryckt form och ljudbok från den 23 april som är väl nästa vecka.
Ja, i talande stund.
Ja.
Gud vad, och lycka till, vilken vändning, vilken ny väg din yrkesliv tar.
Ja, jag är ju bara jätteglad, det är ju himla kul att få göra något nytt.
Och det tänker jag också är härligt att hästarna bringar ju så mycket olika arbetstillfällen. Alltså, det tycker jag är härligt. Det tar liksom inte slut. Eller det finns, du börjar öppnas nya dörrar och så går man in genom den. Och
jag skulle inte sitta här med er idag om det inte hade varit för hästar.
Nej, exakt.
Tack snälla för att du kom och gästade oss. Och lycka till nu då med alla böckerna.
Tack.
Ja, tack.